Amen. Hörni, var så goda och sitta. Och nu är det ju otroligt härligt att få se er igen efter den här långa tiden. 3 veckor sedan vi hade gudstjänst här, men om vi tänker på hela den här coronatiden så... Ja, men jag har ju inte stått här och predikat sedan någon gång i början på mars. Och det känns ju riktigt ovant, men fantastiskt roligt att få se familjen samlas igen. Och det var ett äldre par här ikväll som jag pratade med innan gudstjänsten började som sa att det är 4 månader nu sedan de var i kyrkan senast. Och de har inte varit från kyrkan så länge under hela sitt liv. Under hela sitt liv, då är de 70 plus, har de aldrig varit från kyrkan så länge som den här våren. Jag tycker de är värda en applåd. Inte för att jag har varit borta från kyrkan, men för att de har varit så trogna att gå till Herrens hus, att de upplevt det så värdefullt. Och visst har vi saknat det de här månaderna. Och nu planerar vi nog att vi ska träffas varje söndag kväll här. Juli månad och också framöver. Vi hoppas det. Vi får ha det så här bra som vi har det nu. Så välkommen med. Hörni, ikväll så vill jag stanna upp inför en uppmaning som Paulus ger till korintierna i 2 Korintierbrevet 13 och vers 5. Och det här är ju Guds ord. Och det betyder att det här är också en uppmaning från Guds ord till dig och mig den här kvällen. Så här säger Paulus till korintierna. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Och lite längre fram i vers 9 så säger han att vad vi ber om, vad jag, Paulus och hans medarbetare, vad vi ber om är just detta att ni ska nå allt större mognad. Pröva er själva. Om ni lever i tro, granska er själva. Och så har Paulus en bön för de här vännerna i Korint. Och det är ju att de ska nå en allt större mognad. Brukar du gå på hälsokontroll någon gång? Om inte förr så senast när du fyller 40 så då börjar det vara dags att gå. Jag fick för några dagar sedan en kallelse från arbetsplatshälsovården till en sån här riktig genomgång av maskineriet. Så här när jag går på semester så då ska jag gå på den här kontrollen. Och det är bra med hälsokontroller. För det kan hjälpa oss att det där kanske göra en del förändringar som vi behöver bli medvetna om. Och det kanske gäller att se upp med vikten, med midjemåttet. Eller se upp med vad man stoppar i sig, vad man äter. Eller hur mycket man rör på sig. Så det kan vara väldigt nyttigt att få gå på en sån här granskning. Och om vi lyder de här råden som vi får så kan det hända att vi kan förebygga en hel del problem längre fram i livet. För någon så kan en hälsokontroll betyda det att man upptäcker en sjukdom som man inte annars kanske visste om att man hade. Och det är ju inte så angenämt kanske att få ett sånt besked. Men visst är det bra att få veta så att man kan få hjälp i god tid. Och om det är en sån här grundligare hälsokontroll så kan det hända att du ställs inför en del närgångna frågor. Och det är kanske inte så trevligt att avslöja alla sina brister. Ja, men hur mycket felaktigt du äter eller hur lite du rör på dig, hur mycket kaffe du dricker. Hur hög alkoholkonsumtion du har och så vidare. Det är inte så trevligt att liksom avslöja sina brister. Men det är nyttigt att någon gång ställas mot väggen. Så att man ser hur det förhåller sig. Och också får höra lite om vilka konsekvenser det kan få i ens liv. Hur är det med vår andliga hälsa? En andlig hälsokontroll. Skulle vi behöva det? Ja. att lite få höra eller stanna till och reflektera över hur är det med det andliga välmåendet. Kanske vi ska införa ett sån här årligt besök hos pastorn. För att lite följa upp hur din ande mår. Ja, jag tror att vi skulle må bra av att någon gång någon skulle ställa lite närgångna frågor. Också om vår andliga hälsa. Inte för att döma och inte av nyfikenheten, utan just av den här verkliga omsorgen. Att hur har du det egentligen med Gud? Hur mår du? Hur mår din ande? Och vi är rädda idag för att blanda oss i andra människors liv. Vet ni, förr var det så här att du kunde inte gå in i ett bönehus utan att någon ställde en lite närgången fråga. Eller du kanske kunde komma in, men du kunde inte komma ut. För där vid utgången så stod pastorn eller någon äldstebror där och där fångade upp dig och ställde den här närgångna frågan: hur har du det med Gud? Har du det väl ställt med Gud? Och nu tänker jag väl inte att vi kanske ska gå tillbaka till det här, men vi är lite i andra dike idag. Att men du kan få gå länge i kyrkan utan att någon kanske ställer den här frågan: att hur har du det egentligen med Gud? Så i den här rädslan, eller ska vi säga respekten för varandras privata sfär, så finns det faktiskt människor som går förlorade. Och Kristi kropp lider av andliga bristsjukdomar. Och troende så lider andlig näringsbrist. Och vi bara låter det liksom pågå. Så en andlig hälsokontroll, ja, det är viktigt. Det är viktigt att du sköter om kroppen, för den ska tjäna dig kanske 80 år, 90 år, kanske till och med 100 år. Men din ande, den lever i evighet. Gud har satt en gräns för din kropp, hur länge den ska tjäna dig. Men han har lagt evigheten i din själ. Tänk på det. Du går på gym. Åtminstone några av er går på gym. Det är bra. Du ska fortsätta med det. Men hur tar du hand om din andliga hälsa? Och det är en utmaning. Jag kommer ganska nära ikväll med mina frågor. För nu är det lite andlig hälsokontroll. Hur tar du hand? Hur sköter du din andliga hälsa? Hur mycket tid ger du för att vårda din ande och din relation med Gud? Och hur högt, var finns det någonstans i prioriteringen i ditt liv? Pröva er själva, säger Paulus till Korintierna. Granska er själva om ni lever i tron. Och jag tänkte ställa tre enkla frågor ikväll som du får pröva din andliga hälsa emot. Och första frågan som kommer på skärmen här. Är din ande född på nytt? Är du född på nytt? Det här är den viktigaste frågan som du kan ta ställning till under hela ditt liv. Varför? Jo, därför att Jesus säger att den som inte blir född på nytt, så han kan inte komma in i Guds rike. I Johannes evangelium kapitel 3 så berättas om Nikodemus som kommer till Jesus på natten. Och han har en del frågor och funderingar, andliga frågeställningar. Och Jesus så svarar Nikodemus och han säger så här, Johannes 3, vers 3 framåt. Jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt, han kan inte se Guds rike. Och Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande, här syftar han på dopet också, kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet, det är köttet. Och det som är fött av anden är ande. Så den här frågan om på nytt födelsen, den är egentligen en fråga om liv eller död. Andligt liv eller andlig död. På nytt född, det blir du om du bekänner dina synder inför Jesus. Och du tror att Jesus har dött för dina synder. Och du bjuder honom att genom sin helige ande komma in och bo i ditt hjärta och bli din Herre och frälsare. Då säger Bibeln att du blir på nytt född. Och Paulus, han talar i andra Korintherbrevet 5 och vers 17, så talar han om att bli en ny skapelse. Han säger att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. På nytt född, ny skapelse. Ett annat ord som vi använder, det är frälst. Det betyder räddad, att bli räddad. Och nu vet jag inte hur du har det ställt med Gud. Men om du finns här ikväll som inte kan svara ja på den här första frågan, så är övertygande. Kanske har du aldrig bett frälsningsbön. Eller kanske har du gått ut och in i kyrkan, den här eller någon annan kyrka, men du saknar den här riktiga frälsningsvissheten. Så jag hoppas att innan du går hem ikväll så ska den helige ande ha mött dig. Och du ska få vara förvissad om att du är ett Guds barn. Du ska få gå hem med frid i din själ. I'm a child of God, sjöng vi här i början, så mäktigt. Om du inte kunde sjunga fullt ut med övertygelse i ditt hjärta att jag är ett Guds barn, så gå inte hem ikväll innan Gud har fått röra vid dig. Och när jag avslutar min predikan här så ska jag leda dig i en frälsningsbön som du kan be med i. Och den helige ande ska röra vid ditt hjärta. Det är det viktigaste beslutet du kan göra i ditt liv. Och det säger väl sig själv att du behöver födas först innan vi kan fundera på hur du växer och mår. Den andra frågan som jag vill ställa ikväll. Du som är på nytt född, du som är en kristen, du som är en Jesu lärjunge. Växer du? Växer du? Och nu är jag medveten om att om man är 30 plus och man går till hälsovårdaren och så konstateras det att man växer både på bredden och höjden och så vidare. Så det kanske inte är ett gott tecken. Så på det sättet så haltar den här bilden som jag använder ikväll. Men alla föräldrar som har gått med sina barn till rådgivningen på kontroller så vet att det första och det viktigaste som hälsovårdaren vill följa upp, så det är ju den här frågan, växer det här barnet? Och man mäter, man väger barnet. Och den här barnets tillväxt så är ju liksom i fokus under hela barnets tillväxt. Linnea som går här med en ganska liten tös så det här. Går till rådgivningen och det som de vill veta är, hur växer det här barnet? Och det är ju inte bara kanske längd och vikt, utan också utvecklingen på andra områden. Motoriska färdigheter, sociala färdigheter och så vidare som man följer upp. Och ett barn som inte växer och som inte utvecklas på det här sättet som man har förväntat sig. Så det betyder att man börjar ju ta reda på att vad kan det här bero på? Det är inte så här att man skakar på huvudet och tänker, men det gör väl ingenting fast inte barnet växer. Jo, man är angelägen om att utreda att vad beror det på. Därför att tillväxt så hör till det naturliga. Det är det friska. Och det här. Och ute blir den här tillväxten så kommer den här följdfrågan, vad beror det här på? Jag kommer ihåg, vi har ju tre flickor. Och jag kommer ihåg när vår äldsta Julia, hon var så där 1,5-2 år gammal, så tyckte barnläkaren att hon växte lite dåligt. Vilket förvånade oss, för vi märkte ingenting. Men den här läkaren så skickade henne faktiskt på vidare undersökningar. Och nu konstaterar man att hon var frisk. Och sen tog nog tillväxten fart också. Men jag tänkte mig, tänk vad liksom iakttagsam liksom läkaren var och ville följa upp det här. Och nu är det så här att tillväxt är det naturliga och friska också när det gäller vårt andliga liv. En människa som har blivit född på nytt, som har fötts in i Guds rike, så förväntas ju växa. Förväntas växa till sig, förväntas mogna, växa i tron, lära sig mera, gå vidare tillsammans med Jesus och så vidare. Och jag tycker så om det här när Gud beskriver sig själv som jag är. Ett av hans namn är jag är. Han är en Gud som är. Han är en Gud i presens, inte bara en Gud som var, utan han är. Och det säger mig att han är verksam idag. Så den Gud som har flyttat in i dig, han har inte flyttat in för att parkera sig där och tänka okej, nu siktar vi på himlen som nästa. Nej. Nej, Gud bor i ditt hjärta för att vara närvarande här och nu med dig. Gå tillsammans med dig, vandra tillsammans med dig. Expandera sitt rike i dig och genom dig. Så Gud är en Gud i rörelse och han söker ett folk som är i rörelse. Han söker lärjungar, efterföljare som inte parkerar sig på vägkanten utan som är i rörelse. Det här är så viktigt. Det är så viktigt. Jag har sett allt för många kristna under mitt liv som har parkerat sig på vägkanten. Och det är det här att Gud är en Gud som vill vidare i våra liv. Det är ju det här som gör det kristna livet så oerhört spännande. Att det alltid finns någonting nytt att upptäcka. Det finns nya lärdomar att göra. Det finns nya dimensioner. Det finns nya djup att gå in i. Och det spelar ingen roll om man har varit 30, 40 eller 50 år i tron. Jag har faktiskt den här sommaren firat 50 års jubileum som på nytt född kristen. Det är en lång tid. Jag var 11 år när jag bad ett frälsningsbön på ett läger. Så nu kan ni ju räkna ut hur gammal jag är då. 50 år. Och jag kommer ihåg den här kvällen fortfarande. Att det händer någonting. Och det har hållit ända fram tills nu. Och man kan ju tänka, men efter 50 år så borde man väl veta allt och kunna allt och vara fullt mogen. Tyvärr så är jag inte, men tack och lov säger jag också att jag inte är färdig. Utan för mig är det här perspektivet av att vandra vidare, gå vidare, vara i rörelse. Det är ju det som gör det här livet så otroligt spännande tillsammans med Jesus. Vi är inte framme, inte ännu, det finns mer att lära sig. Men tyvärr, som jag redan sa, så finns det kristna som blir äldre till sin kropp men som stannar kvar i en sån här andlig barndomskostym. Och nu ställer jag en närgången fråga till dig igen, speciellt du som har varit troende länge. Vilken nummer, vilken storlek drar din kostym? Ja, men hur är det med mognaden? Hur är det med karaktären? Har du vuxit i tjänande? Har du vuxit i ansvar, i uppdrag? Har du gått från mjölkmat till fast föda? Har du stigit in i ett andligt föräldraskap? Du får själv fundera och svara. Nu vet vi ju att vi utvecklas i olika takter. Ett barn, ett av våra barn, så lärde sig gå vid 8 månaders ålder. Puh, säger jag. Det var bråttom då. Sen finns det andra barn som lär sig att gå kanske vid 14 månaders ålder. Ett barn lär sig att läsa vid 5 års ålder. Någon annan så behöver väldigt mycket stöd och hjälp för att knäcka den här läskåren. Också som kristna, också som på nyttfödda människor, så mognar vi i olika takter. Och det är inte hur snabbt vi mognar som är avgörande, utan det att vi faktiskt mognar och utvecklas. Att vi inte tappar den här längtan efter att växa. Och om vi tappar den här längtan så då är det allvarligt. Och därför så behöver vi stanna upp och ställa lite frågor ibland till oss. Att hur är det? Växer jag? Sträcker jag mig efter mer av Gud? Är jag ännu hungrig efter att få gå vidare med Gud? Lära mig nya saker och så vidare. Har jag den här längtan i mitt hjärta? Finns det sanningar i Guds ord som jag inte har stigit ut i? Och jag ser ju en fara, jag talar speciellt i min egen generation här nu. Jag ser ju en fara att vi som har suttit på kyrkbänken länge, väldigt länge, att vi slappnar av, vi blir andligt slöa. Vi kan ju det här utan och innan, vi kan liturgin, vi kan segertorna från sång nummer 1 till sista. Och vi kan pingströrelsen, vi kan terminologin, vi kan alltihopa. Och det finns en risk att vi avtrubbas och blir andligt slöja. Jag hoppas att ingen liksom, känner igen sig i det. Och gör du det så är den helige ande här för att bara uppleva. Blåsa liv i passionen på nytt. Och jag ber ofta, Jesus hjälp mig att jag inte parkerar mig och blir slö och avtrubbad. Men jag ska vara ärlig och bekänna att det fanns en period i mitt liv när jag inte växte andligen. Jag vet det. Jag gick i kyrkan. Jag var aktiv. Jag till och med tjänade. Men jag växte inte. För jag sträckte mig inte mot att växa. Det var någonting med den där längtan som hade tynat bort. Så tappa inte längtan. Jag tror att vi har det på skärmen också. En sån utmaning. Tappa inte. Vaka över den här längtan efter mer av Gud. Och låt den helige ande få blåsa liv i den här längtan den här kvällen. Rick Warren, han säger så här, eller han ser 4 steg. Han säger det räcker inte med att vilja växa. Att vilja växa, det här första. Men vi behöver också bestämma oss för att växa. Och du behöver anstränga dig för att växa. Och sen så behöver du hålla fast vid det. Att växa. Så du behöver besluta dig. Och du behöver omsätta ditt beslut i handlingar. Du behöver hålla fast vid det. Och det var det som hände med mig. För Guds ande så blåste in över mitt liv. Och blåste in den här passionen, den här längtan efter tillväxt igen. Och inte bara viljan, utan den här viljan som blev till ett beslut som blev till konkreta handlingar. Och jag vet vad det var som satte igång den andliga tillväxten igen. Och jag ska berätta det om en liten stund, så håll svaken så får du höra det. Men andlig tillväxt, så det handlar alltid om en samverkan mellan Gud och mig. Det är ingenting som jag kan överlåta bara åt den helige ande och säga okej, det är på ditt ansvar att jag växer. Nej, det är en samverkan mellan människan och Gud. Och Paulus, han säger så här i Filipperbrevet 2. Jag tror inte att det fanns på skärmen där nu. Men Filipperbrevet 2, vers 12, så säger han så här. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Att arbeta på frälsningen, det är min uppgift. Men sen kommer det här att verka i oss vilja och gärning. Det är Guds del i det hela. Så här har du en samverkan mellan dig och den helige ande. Det första som barnet måste lära sig om det vill växa, så det är ju att äta. Inte sant? Ett barn som sitter och hoppas att det ska bli lika stor och stark som pappa en dag, så kommer inte att bli det om han eller hon inte först lär sig att äta. Så den här tredje och sista frågan i min hälsokontroll ikväll, så den lyder så här: att vad äter du? Vad äter du? Och går du på hälsokontroll så får du sannolikt den här frågan också ställd till dig. Att hur är det med liksom, hurdan kost äter du? Och du får med dig en del goda råd. Kanske en del saker som du ska sortera bort. Och andra saker som du behöver lägga till i din kost. För att din hälsa ska bli bättre. Och om vi går till ett barn som konstateras att det växer dåligt eller det växer inte. Så den första frågan som hälsovården ställer, att hur äter det här barnet? Hur äter han eller hon? Att får han tillräckligt med mat? Eller är det näringsbrist det handlar om? Så det här är en grundläggande fråga. Vi kan inte förvänta oss att någon ska växa utan att få mat. Och utan att du får eller intar andlig föda, så kan du inte heller förvänta dig att du ska växa andligen. Grundläggande men också viktigt. Så stannar vi av i den här andliga tillväxten, så är första frågan vi behöver ställa oss att hur är det? Får min ande, får min själ tillräckligt med näring? Eller lider jag näringsbrist? Ja, kanske någon tänker, ja, nu är det lite torftig mat nu. Men det hänger ju på pastorerna. För det är ju de som serverar maten. Ja, och då blir det lite torftigt. Och jag håller med, då blir det torftigt. Om det är det som du ska leva på. Det räcker inte med den mat som serveras här. Och ändå så tror jag att jag vågar vara frimodig och säga att om du regelbundet går i den här kyrkan, så får du en mångsidig och du får en näringsrik kost. Du får både lite mera lättsmält, men du får också saftiga biffar att tugga på. Så det är viktigt att du går till Guds hus och lyssnar på ordet. Men det räcker inte. Det botar inte näringsbristen på sikt. Det som botar näringsbristen på sikt, det är att du lär dig att äta själv. Du behöver äta själv. Och det här är väldigt enkelt och ändå är det så svårt. Att äta själv. Det borde vara det enklaste, det självklaraste. Vill du veta vad det var som gjorde att tillväxten tog fart för mig igen? Jag började på nytt läsa min bibel. Ja, jag hade läst den mest hela tiden. Men nu börjar jag äta ordentliga portioner. Inte bara någon vers så här man öppnar bibeln och så okej, nu faller nu ögonen där och så läser man någon vers eller några korta stycken. Jag köpte en ny bibel för att den skulle vara fräsch. Och jag började läsa aktivt och systematiskt. Och det kanske smakar inte så där riktigt gott i början. Men ju mera jag åt, så desto mera så började det smaka. Och det smakar mera. Och jag vet att det liksom satte igång en tillväxt. Och hungern växte på nytt. Äter du själv? Det är min närgångna fråga här nu. Det går inte att komma in i en andlig tillväxt utan att äta själv. Den här killen som vill bli lika stor och stark som pappa, han måste börja äta själv, lära sig att äta själv. Och jag har ju vuxit upp på kyrkbänken. Jag är så tacksam för alla predik. Enormt god undervisning. Bibelstudier. Hur mycket god undervisning som helst som jag fick med mig när jag växte upp. Och ändå så vet jag, bortom allt tvivel, att det som har haft störst inflytande över min andliga tillväxt, det är att jag själv har läst den här boken. Och du äter lekamlig mat, tror jag, mer än en gång i veckan. Va? Det gör du väl? Och ja, jag vågar väl på en gissning, du äter mer än en gång om dagen också, de flesta av oss. Tänk om den här andliga födan skulle få bli lika dyrbar och viktig för oss, att också vår ande behöver mat och näring. Och det här att lyssna till predikningar på nätet, lyssna på andlig musik, läsa andlig litteratur, det här ger andlig näring, så fortsätt med det om du gör det. Men det kan inte ersätta den egna bibelläsningen. Runt om i världen så hungrar nya troende. De står på kö för att få tag i Guds ord. Hur mycket sånt här har vi i våra bokhyllor som samlar damm för att vi inte värdesätter det? Så fortsätt att lyssna på predikningar. Men det kan aldrig ersätta det där egna läsningen. Det finns ingenting som kan ersätta det. Så min uppmuntran, utmaning till oss ikväll, det är ät Guds ord och lev i Guds ord. Lär dig att äta Guds ord. Och jag kommer ihåg Felicia som var med i låsången här. Hon frågade mig en gång, hon var sådär 10 års ålder, så frågade hon en gång: mamma, har du läst Bibeln många gånger? Så sa jag, ja, det har jag gjort. Och hon förstod inte hur man kunde läsa det många gånger. Men det kan man göra, för att det är en sån dyrbar skatt. Och det finns alltid nya saker att upptäcka här. Vet du, det här är, det är din far i himlen som dukar ett festbord åt dig med många, många, många rätter. Så jag hoppas du verkligen upptäcker det här dukade långbordet. Och nu ska jag avsluta bara med en tanke till. Att det räcker inte med att höra eller att läsa ordet. Jag kan äta lekamlig föda och ändå lida näringsbrister. Det kan finnas ämnesomsättningsstörningar som gör att jag inte kan uppta näringen. Och på samma sätt så är det att det räcker inte att liksom bara äta, eller ska vi, ja, äta det. Jag behöver också tugga det. Jag behöver kunna uppta det här ordet jag läser. Och jag behöver ta det med mig, jag behöver memorera det, jag behöver be över det, jag behöver samtala med Gud över det. Kanske någon av er tycker att, men Bibeln ger mig ingenting, den är torr, den är tråkig, det säger mig ingenting. Kanske du har lite för bråttom, att du läser några verser, att du inte tuggar ordet. Tugga det, ta det med dig, låt det sjunka in och så tar din själ och din ande, så upptar det här ordet. Det ramlar ner i ditt hjärta så småningom. Det räcker inte med att bara läsa eller ta emot det i vårt sinne. Vi behöver också ta emot det i våra hjärtan. Nåja, nu har du fått 3 frågor som du får pröva din andliga hälsa mot. Är du på nytt född? Växer du? Och vad äter du? Netflix, Spotify, Facebook, TV och så vidare. Ja, men äter du Guds ord? Och kanske det är dags för någon att köpa en ny bibel. Att lämna den här konfirmationsbibeln du fick. Och uppdatera dig till en nyare bibel, så den blir fräsch i din hand. Jag rekommenderar Svenska Folkbibeln 2015. En del närgångna frågor. Men vi startade hos Paulus och i Guds ord. Pröva dig själv. Lever du i tron? Och vill du veta vad dina pastorer i Sion ber för böner? för dig, för församlingen. Så är det samma böner som Paulus bad för församlingen i Korint. Just detta. Att du ska nå allt större mognad. Att ni ska nå större mognad. Varje förälder som vill se sina barn växa och mogna. Är inte sant?